kan alltid göra det där som ser omöjligt ut för människor möjligt. För två söndagar sedan så startade vi en ny predikoserie, En plats kallad hem. Och i inledningen av den här predikoserien så predikade jag utifrån texten när Jesus möter den tullindrivaren Zacchaeus. Han som var chef för tullindrivaren, han var rik men som sökte efter någonting mer i livet. Men på grund av att han var kort till växten så klättrade han upp i ett träd. Varför? Jo, för att han ville se Jesus. Och när Jesus kommer förbi i staden Jeriko och vandrar så stannar han vid det där trädet. Så tittar han upp mot Zacchaeus och så säger han: Zacchaeus, skynda dig ner. För idag måste jag gästa ditt hem. Jag älskar den där lilla raden. Idag måste jag gästa ditt hem. Så tänker Jesus om oss allihopa. Han vill, han längtar. Det finns en iver hos Jesus att få komma till varje människa. Även om man är kort, även om man är lång, även om man är rik eller fattig, även om man har gjort massa fantastiskt bra saker genom livet, eller om man känner sig som den mest största syndaren av dem alla. Oavsett omständigheter, oavsett bakgrund, så vill Jesus möta människor. Och när Jesus möter Zacchaeus så får han ett liv, förvandlat liv, både till ande, själ och kropp. Och det är det här vi kommer att prata under några veckor framöver, just hur Gud vill möta varje människa. Hur han vill fylla ditt och mitt liv med sitt goda, sitt bästa. Men hur han längtar efter att Värmdö och var vi än befinner oss någonstans ska få möta honom. Ska få uppleva honom. Ska få se att han faktiskt inte bara är en person skriven på blad för lång tid sedan. Utan att han är verklig nu idag. Det är ett uppdrag för oss som troende att få stå i och få leva ut. Men det är också en inbjudan till varje människa att få ta del utav. Jag tror att alla människor vill ha ett hem. Det ligger på något sätt i människans DNA att i någon form få känna sig hemma. Dessvärre så vet vi att det finns många människor som inte känner sig hemma. Det kan både handla om bostad men också väldigt många gånger det inre livet. Man har inte hittat hem. En känsla av att inte ha någon fast punkt eller tillhörighet. Wikipedia är ju bra ibland. Och Wikipedia definierar hem på det här sättet. Hem i bestämd form, hemmet. Syfta på den plats som en person anser vara sin huvudsakliga boplats. Det vill säga primärt bostaden och sekundärt stadsdelen eller byn. Ordet används i mening om både platser, sällskap och annat med vilken personen känner sig hemma och därför uttrycker sin samhörighet med. Hemma kan vara den plats där man föddes, där man växte upp, där man bor eller där man känner att man hör hemma. En klubb, en förening där man trivs mycket bra med mera. Om man utan tillstånd eller med våld tränger sig in eller uppehåller sig i en annan persons hem kan man bli dömd för hemfridsbrott. Så beskriver Wikipedia ett hem. Den här predikoserien som vi har, den syftar egentligen utifrån två stycken punkter. Att hur kan vi vara ett hem som kyrka? Både när det kommer till en lokal såklart. Men kanske ännu djupare i vad det innebär att få vara ett hem, en församling. Vårt DNA som troende och som församling. Och det andra är, hur kan människor hitta hem? Kopplat till den bild man har av Gud, av kyrkan. Eller den bild som man har av sig själv. Och det leder ju till massa frågor såklart. Men bilden som vi som troende har om oss själva församlingen, hur uppfattar vi oss själva? Och bilden som andra har av oss. Hur uppfattar andra oss? Och för att få den där rätta bilden så måste vi ju hela tiden gå tillbaka till vad Guds ord säger. Och framförallt få titta på Jesus och hans liv. Och det rike som han visar och talar om. Guds rike. Men också få se hur han själv levde och hur han mötte sin omgivning. Jag skulle vilja läsa ett stycke från Lukas evangeliet. Kapitel 15. Och från vers 11 och framåt, där det står så här. Vidare sa han, en man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far, far ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt så drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa, hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp, gå hem till min far och säga till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han var ännu långt borta gick hans far, fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sin tjänare, skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira, för min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen och festen började. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom. Han svarade sin far, här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss för din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Här möter vi bland annat en yngre son som finns i familjen och han säger till sin far, ge mig den förmögenhet som är min. Alltid när man läser Bibeln så tänker jag det är viktigt att man förstår det kulturella sammanhanget. För när Jesus säger någonting så är det faktiskt så mycket mer än egentligen som bara står på de här textraderna. För rent kulturellt så var det, när man sa det på det sättet, så var det som att säga till sin pappa, jag vill se dig död. Eller, du är ingenting för mig längre. Hans uttryck tyder på stor arrogans och respektlöshet mot sin far och sitt sammanhang. Hans far betyder ingenting för honom. Vad är det för bild människor har av Gud? Och jag har läst några forskningsartiklar. Tycker det är intressant ibland att få studera lite hur tänker människor runt omkring oss. Och det var en artikel som hade rubriken så här. Svenskar tror, men inte på Gud. För många svenskar har en Gud vi tror på inget värde överhuvudtaget. Man kan ha tro på något, men i stor utsträckning är begreppet Gud för många förlegat. Han är som död för dem. Och jag undrar, vad gör det med mig som troende? Vad gör det med oss som församling? Men trots sonens dåliga beteende, får man ju ändå säga, så delade ändå hans far ut egendomen till honom och till hans äldre bror. Något som han inte var tvungen att göra överhuvudtaget, utan tvärtom skulle han ju egentligen på det tydligaste kunnat ha korrigerat och tillrättavisat sin sons beteende. Han skulle till och med rent kulturellt kastat ut honom och sagt: du är inte välkommen tillbaka till det här hemmet. Du har ingen plats i vårt hem längre. Just på grund av sitt beteende. Men ändå så väljer pappan att ge sonen sin egendom. Och människor idag i den judiska kulturen förundras och förundrades även då över den här berättelsen som Jesus ger redan så här i inledningen utav texten. Och de ser det nästan som för otroligt att pappan inte gjorde på annat sätt. Och hur han nästintill går obemärkt förbi det här beteendet. Det finns en teolog som heter Tom Wright som jag gillar väldigt mycket. Han lyfter in några ytterligare viktiga aspekter i texten och förklarar att när pappan, tror jag att det heter, delade på egendomen till sina två söner, gick den yngre sonen och tog ut alla pengar i cash. Så det var en egendom som de hade fått, om det var mark som de hade fått, han och hans bror. Och när då sonen får detta så går han med stor sannolikhet och säljer den här egendomen till någon annan utanför familjen. Så det är ju inte bara att sonen får lite fickpengar, varsågod, lycka till, ha det bra. Utan hela hans inställning är ju att han avsäger all sin identitet kopplat till sin pappa och sin familj. Det är värt att notera. Han var inte dugg intresserad av egendomen, utan han hade andra avsikter. Och det märker vi ganska snabbt. Men först så förklarar ju detta ändå som inledning Guds karaktärsdrag. Hur Gud faktiskt agerar i relation till människor. När vi har frånkopplat oss fullständigt kontakten med Gud, så agerar Gud alltid annorlunda. Men vi läste sen att några dagar senare så packade den yngre sonen ihop allt och gav sig iväg till ett främmande land. Det låter som att han hade planerat det här väldigt länge. Sälja egendomen, få ut cash, ge sig iväg. Han hade andra planer för sig. Han hade andra tankar om sitt liv. Och när vi läser vidare så kommer han till det här främmande landet. Där står det att han levde hämningslöst och han slösade bort sin förmögenhet. Det är som att sonen förlorar sig fullständigt. Prövar allt som går att pröva, släpper all kontroll. Och återigen utifrån ett väldigt jag-centrerat beteende. What's in it for me? Vad får jag ut av det här? Och kanske kan vi känna igen oss. Att gå all in för det man själv känner för. Det är kulturellt betingat i vårt land i alla fall, där ingen ska få definiera hur jag vill leva eller vad jag ska tro på. Och samtidigt ska man ställa sig frågan, vad är det människor då letar efter? Vad är det människor någonstans söker sin frid? Var är det någonstans de får det de verkligen behöver? I en annan forskningsartikel som jag läste så var det en rubrik som löd: naturen har blivit svenskarnas kyrka. Och menar att den klassiska kyrkan inte längre har något värde, utan naturen är den som hjälper människor till religiösa upplevelser. Jag älskar naturen, det är härligt. Men för många människor så betyder det så mycket mer, och ännu mer en tydlig distinktion från kyrkan och den Gud som vi idag talar om. En ytterligare dimension på det hela är att tron ska anses vara privat och individualistisk. Vilket innebär att man själv formar sin tro på det sätt som man vill. Och det är ju okej att göra så. Men man menar samtidigt att det finns ingenting som är rätt eller fel, utan att bejaka något mer eller något större är på mina egna premisser. Det som passar mig bäst. Men så läser vi i texten att det där festandet, det där hämningslösa festandet, det tog slut. Pengarna tog slut. Och pojken började lida nöd. För någon gång så tar allt det där slut. Plötsligt händer det. Han hade förlorat allt. Han hade inte längre den där tryggheten som han hade byggt upp genom ägandet av pengar och status. Och det verkar till och med som att vännerna var borta. Han hade ingenting kvar. Krisen var ett faktum. Och han sökte upp människor som skulle kunna hjälpa honom på något sätt för att överleva. Han försöker få tag på några som kunde ge honom ett arbete. Och grundordet som Jesus använder här, för att pojken var så desperat efter överlevnad, så det står nästan som att han limmar sig fast vid människorna som ägde svinen. Med andra ord, han tvingade sig nästan på ett arbete hos mannen som sa, men du, okej, du får väl jobba hos svinen. Det var ingen generell inbjudan, utan det var mer att tvinga sig fram för överlevnadens skull. Ett jagande efter att få överleva. Han hade sjunkit så lågt, och svin till och med i judisk kontext var orena djur, något som han inte skulle belanda sig med. Men inte ens dem gav honom något att äta. Samtidigt som Sverige är ett av världens mest välnärda länder, så lider vi stor nöd. En stor procent av Sveriges befolkning har någon slags typ av psykisk ohälsa utifrån de omständigheter som man har i livet. Trots att vi rent ekonomiskt har allt, materiellt allt. Det ser bra på utsidan, men insidan verkar ibland vara som ett enda stort kaos. Dessutom så ligger Sverige också högt upp när det kommer till ensamhushåll i världen. Människor som lever ensamma. Och en kommentar i Dagens Industri för några år sedan, så sa man om detta: i grunden handlar det om en värdeförskjutning. Vi har i ökad grad blivit mer intresserade av självförverkligande, vilket gör att vi är mindre beredda att kompromissa i ett parförhållande till exempel. Det är alltså ett självförverkligande, och något som vi ser väldigt tydligt hos den unge mannen också. Någonting som han ville få tag på, någonting som han ville fånga. Med det sagt så betyder det inte att det är fel eller på något sätt märkligt att leva ensam. Så länge det inte drabbar mitt mående. Men på grund av vårt samhällsskick så kan det också vara svårt att upptäcka behoven. Vilket förstärks också att svensken i stor utsträckning inte anser återigen att kyrkan eller Gud har något som helst att erbjuda. Och min stora fråga och min bön är: hur blir vi en församling som inte bara står och tittar på en värld och på ett samhälle som raseras och där människor mår dåligt? Hur kan Gud använda oss i en tid som denna? I texten så läser vi att pojken till sist kom till besinning. Någonting påminns i hans inre. Han hade gått igenom så mycket, nu kommit till en punkt i livet där allt verkade nattsvart. Men så kommer han ihåg hur han hade det förut. Samtidigt så förstår vi att bilden som han har av sin far och sitt tidigare sammanhang är förstörd. Och han anser och tänker att sonen som han en gång var kan han troligtvis inte vara igen. Det är som bortspolat. Han kunde inte återvända precis som vanligt. Jag vet inte om du någon gång har funderat över just detta. Vad människor runt omkring oss som tror har för uppfattning om oss. Vad tänker grannen? Vad tänker arbetskollegan? Vad tänker de som dagligen åker förbi här, Skärgårdskyrkan, den här vägen utanför? Tänker man att det där, det är ingenting för mig? Eller där får jag nog inte komma in? Eller tänker man, jag önskar jag hade det de hade? Det sker, men i väldigt liten utsträckning, både här och kanske i flera kyrkor där människor bara klampar innanför dörren och skriker, jag vill bli frälst. Vilket vi ber om, vilket vi tror, vilket vi hoppas och längtar efter såklart. Men samtidigt så tror inte jag att det är bara på det sättet som Gud kallar på människor. Och att vi bara troende människor ska sitta och vänta. När sonen var på väg hem så gick han med stor sannolikhet med tunga steg. Han var utmattad efter ett liv med hämningslösa fester. Han var fattig, han var utsvulten. Han var inte stark, han var inte motiverad när han gick hemåt. Dessutom så visste han inte hur han skulle bli mottagen och därför övat in sitt försvarstal noggrant. Jag tror att många människor kan relatera till ett sådant mående idag. Och kanske du och jag känner igen oss i detta. Jag sa det i min förra predikan, men värt att upprepa, att det gjordes en studie i Storbritannien för en tid sedan där man säger att 1 av 10 inte har några vänner och 1 av 5 aldrig har känt sig riktigt älskad. Och psykologer säger också att vår självbild inte beror på vad vi är eller vad vi tror att vi är. Inte heller vad vi tror att andra tror att vi är. Utan psykologer menar att självbilden beror mycket på vad vi tror att andra tror att vi är. Med andra ord, vårt intresse av andras bekräftelse verkar vara avgörande för hur vi mår och hur vi hanterar livet. Därför blir det ju så otroligt viktigt vad vi både hör och ser, men också vad vi säger och vad vi gör mot de människor som vi har runt omkring oss. För det alla människor längtar efter, både du och jag och alla andra, det är tillhörighet, det är bekräftelse, det är identitet. Problemet är att så många människor söker på så många olika platser förutom hos Gud. Men i texten om den förlorade sonen så finns det en brytpunkt. Vi läste att medan han, sonen, ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Återigen, rent kulturellt är det värt att bara förstå vad som sker just här. Återigen så gör Jesus folk stumma över sitt sätt att resonera kring fadern som möter syndaren, sonen som är överhuvudtaget tänker att han kan komma hem på det här sättet. För det första så skulle inte en man i hans ställning springa. Nej, nej. Man springer inte när man har en sådan ställning. Och egentligen så har han god anledning att bemöta sin son på ett helt annat sätt. Precis det som sonen var rädd för. Trots att sonen hade gett sig av med egendomen och sålt den, fått cash, slösat bort och har mage att komma tillbaka. Trots det så målar fadern upp en annan bild. Trots sonens synd och bortvändhet så var han trots allt son i huset. Och platsen han kommer tillbaka till är fortfarande hans hem. Och pappan var fortfarande hans far. Även om sonen hade glömt bort sin identitet och sin tillhörighet, så såg fadern någonting annat. Detsamma gäller ju alla människor. Och det vi får, det vi aldrig får glömma, vi som troende, det är att alla människor är skapade till Guds avbild. Även din värsta fiende. Även grannen du inte kommer överens om. Eller arbetskollegan som du ibland känner, gode Gud, jag hoppas att inte den personen är på jobbet idag. Även den. Även dem. Gud älskar alla människor. Och det som blir häpnadsväckande blir ändå så tydligt och så klart. För Jesus pratar ju inte om vilken pappa som helst, utan han pratar ju om far i himlen. Hans agerande är annorlunda. Hans sätt att se människan sticker ut. Och eftersom alla människor är skapade till Guds avbild, så är det alla människors rätta identitet. Därför kommer aldrig behovet eller längtan att kunna fyllas förrän de kommer hem till Gud. Gud längtar efter att alla ska få komma hem. Därför är vi som församling kallade att skapa ett hem. En plats, ett sammanhang, en möjlighet att se och höra. Och inte låsa in sig i sitt eget. För faktum var ju att det fanns ju en bror till i texten. När den yngre brodern kommer hem så märker vi både avundsjuka och arrogans till sin bror, men också till sin fars agerande. Far försöker komma ut och övertala den äldre bror att komma in. Men han svarade, här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig ens gett en killing så jag kunde fira med mina vänner. Men när han där borta, din son kommer hem, som har festat upp förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom. Så lätt att hamna där som troende. Hur kan den där personen vara värd? Här kommer jag till kyrkan söndag efter söndag. Här ger jag tionde. Här städar jag toaletterna. Här engagerar jag mig i kyrkan. Så lätt att fastna i sitt eget, i tron på att man själv är fri. Men fadern sa, mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Trots att den äldre sonen var hemma, så hade han ändå tappat bort sin relation med sin far. Och vad som var syftet med allting. Han kände sig inte hemma i sin fars hus. Och en kommentar säger att hans beteende kan tyda på en sårad stolthet. Han tänkte att han inte hade fått något. Men det var ju inte sant. Fadern hade ju faktiskt delat ut egendomen även till honom. Och han var ändå hemma. Fadern säger, allt mitt är ditt, här finns det. Men troligtvis hade sonen inte tagit till sig det. Eller fångat det i sitt eget hjärta. Istället så blir det en avstånd. En arrogans, en attityd. Och när sonen som har slarvat bort allting kommer hem igen, så ser man bara med avsky på det där beteendet. Jesus visar med den här liknelsen hur Gud fungerar. Det liv som vi erbjuds i gemenskap med honom och som vi är kallade att leva ut i vår omgivning. Det är därför inte ett budskap för de som är utanför eller innanför. Utan alla sitter vi i samma båt. Vi kan båda hamna i dikerna. Antingen att förlora oss själva i det som erbjuds och missa kontakten och relationen med Gud och anse att han är död. Men vi kan också missa hela målet genom att stänga in oss själva och inte se det som Gud faktiskt har lagt framför våra fötter eller ens gett i våra händer att förvalta. Så på så sätt så var båda sönerna förlorade. Han springer till den yngre sonen och säger: välkommen hem. Han förlorar på så sätt sin stolthet. Man säger: du är inbjuden, du är min, du är älskad. Jag förlåter dig för dina synder, jag förlåter dig för dina tillkortakommanden. Jag förlåter dig för allting som du har gjort. Men far, jag har gjort detta, detta, detta. Nej, glöm det. Jag förlåter dig. Men samtidigt så inbjuder han också den äldre sonen till att säga: kom och fira. Han är hemma nu. Den här texten utmanar oss var och en oavsett var vi befinner oss någonstans. Och antingen så relaterar vi till den yngre sonen i berättelsen. Då vill jag bara säga till dig: välkommen hem till Jesus igen. Han står med sina utsträckta armar. Jag vet inte vad du har varit med om. Jag vet inte vad du har hört. Jag vet inte vad du har upplevt i livet. Men Gud älskar dig. Samtidigt så inbjuder han också dig och mig som många gånger fastnar i vårt eget. I tron på att vi har det. Gud förlåt oss. Återigen så bjuder han in oss till festen. Och det underbart det är att man får ha fest i Guds rike, eller hur? Det finns en glädje som går över allt. Vi behöver inga sura miner. Vi får glädjas över att Gud tänker större än vad vi gör. Men han hjälper oss och påminner oss gång på gång om att få leva det här livet. Inte bara klappa varandra på axeln och säga: Gud välsigna dig, hoppas det löser sig. Utan få leva ett liv i kärlek och i relation till varandra. Som gör någonting nytt med livet. Där livet har gått sönder kan det återigen få återupprättas. Men inte bara de synliga synderna när man har vänt Gud ryggen, utan också detta upprättande när man har fastnat i sig själv och vandrat med Gud länge och väl, tror man, men med relationen den är död. Gud vill väcka upp dig och mig och våra liv återigen. Han vill skapa något nytt i vårt inre. Så lätt att gömma sig bakom fasader. Där man tror att man har det som behövs för att Gud ska älska en. Men den här texten kommer oss så nära allesammans. Och precis som Jesus så briljant, utmanande avslutar den här texten, så ställs du och jag mot en fråga: vem är jag i berättelsen? Vad är det jag behöver göra i mitt liv? Men Jesus, han inbjuder till gemenskap. Och det vi kan göra är att få respondera. Och återigen så kan vi få komma hem till honom. Ska vi be tillsammans?